En podcast från Aftonbladet.
Imorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
God morgon, 7 omgångar är det kvar nu av grundserien av SHL. Sen kliver vi in i slutspelet och där vi har mest fokus, det är ju nästan i botten utav tabellen. Det fortsätter ju Hanna och Heino vara väldigt tajt där nere. Det är HV, Modo, Linköping och Örebro som fortsätter göra upp om det.
Ja, tajta matcher. Ja. Nu drar det ihop sig. Ja, det är väldigt svårt att veta alltså, vilka som hamnar där. Men Modo, nej, inte glad med deras senaste här nu. Nej. Jag tyckte inte de mötte upp så bra hemma. Det brukar vara bättre, komma ut bättre. Brynäs gör en okej match där uppe, men nej. Modo såg in, jag tycker att de var inte så bra som de brukar vara. Nej.
Man vill ju inte ha Brynäs i tredje potentiella torsken. Alltså då kommer de ju komma ut ganska hårt. Så det var ju otacksam match för Modo på sitt sätt. Men sen hade man ju läge liksom två raka mot Leksand. Som har ju varit avgörande för Leksand på något sätt att skapa sig lite luft. Så de har hittat inte riktigt ett sätt att vinna viktiga matcher. HV sista sucken ändå. Mot ett väldigt formstarkt Växjö också.
Alltså HV vinner sin match samtidigt som Modo, Linköping och Örebro förlorar. Så de tände upp jakten i dag.
Nej, det är fantastiskt. Det är bra för alla. För spänningen, dramatiken och för HV som inte kan riktigt liksom veta vad de har för väg.
HV hade gått ut och skulle förbereda sig för kval nu.
Ja, precis. Liksom. Jag såg det.
Men det är två poäng ifrån eller sånt där. Vad är de med?
Men det är det som inte riktigt går. Alltså jag förstår ju att det känns långt bort att inte kvala nu. För de har väl varit där mer eller mindre hela säsongen. Ja, 4 poäng upp till säker mark. Ja. Men ändå, det är ändå 7 omgångar kvar. Alltså det var 21 poäng.
Ja, det är 21 poäng, ja. Exakt. Ja. Det var en extremt viktig trea de tog mot Växjö här. De vann med 3 mål mot 2. Det var mycket som också talade för HV71 i den här matchen. Det var en Henrik Borgström som har gått poäng och mållös länge. Gör mål igen. I PP, Jona Lotto. I PP och La Ledja inblandade i båda målen. Så man började se det HV man såg när han var som bäst ju.
Precis. Det var jätteviktigt att få igång PP där igen. Och han gör ju som han alltid gör från sin vänsterkant från målvaktssidan där. Borgström tycker upp den i bortre krysset. Ja. Ser lika enkelt ut som alltid, men han har ett bra skott. Och sen andra gången så lägger han ner den då på lågt spel på Lotto som gör en spin around och lägger in den mellan
det
benen.
Det var otroligt snyggt, snygg passning.
Ner
också,
ja.
Men, ja, verkligen.
Lite billigt av Larmi. Tycker det är jättebilligt. Alltså han bryter in och lägger den mellan benen. Jag vet inte. Okej, om man drar den bort till krysset. Så Larmi såg inte så på ut. Dicko vinner matchen i matchen, så du skriker om det. Väldigt bra målvaktsspel. Jag tycker HV vinner på grund av bra målvaktsspel och bra special teams. Bra PP. Växjö gör inte mål på sina.
Henrik Borgström ser ut som en annan man som är högerskytt på andra sidan. Och Ovechkin. Nej, inga andra jämförelser med att de är bra på att göra mål i powerplay.
Från sidan.
Ja, men exakt. Det var ingen skymning ens en gång på första målet. Men han maskerar sitt skott ganska bra. Och sen så är han ju träffsäker, pricksäker. Sitter alltid väldigt fint där.
Man tar ju med sig en del tankar från den här matchen. Dels då powerplay som kommer igång. Det är första trean på efter 9 raka utan att lyckas ta en 3-poängare. Och sen då, som du var inne på Heino, Anton Blomqvist sa ju att de har börjat prata om att det kan bli kval. Och börja förbereda sig för det. Och det har fått dem kanske att släppa axlarna och lite sådär. Finns det någon sanning bakom det där, tror ni?
Ja, men det skulle kunna vara det, att man känner att det liksom är foka på det här och det här. Vi behöver ändå få ordning på det här. Är det någon gång vi måste få ordning på det, så är det nu. Sen tycker jag ändå att de slåss om hemmaplansfördel. Oavsett om de inte klarar sig, så handlar det om att komma före Modo i så fall. Just nu så är Modo näst sist då. Det är 2 poäng ifrån. Den kan bli väldigt viktig, hemmaplansfördelen där.
Exakt. Ja, för de jagar ju såklart säker mark. Men som du säger, att bara ta platsen som näst jumbo, inte jumbo.
Och HV är starka hemma. Alltså jag tycker ändå, man ser, de har slagit väldigt många topplag hemma. Det vet de, ett jävla tryck där. Ni såg, det var ju där nu mot Växjö.
Verkligen.
Riktigt fin inramning. Så många bilder ifrån. Även vår kära Bobba la upp och otroligt grym, alltså fullsatt, smockfullt liksom. Så att fansen, det är hockeytok i stad alltså. Snacka om att ställa upp, man ligger så dåligt, ändå är det är tifo hela arenan.
Jag reagerade på det också, och att just hur de håller igång och är positiva, och det var ju det som blev avgörande förra året. Så jag tror att det är ju ett väldigt bra delmål på vägen att försöka sikta på i alla fall, och det kan de mycket väl Så på slutet i alla fall, de senaste fem matcherna har ju de sett bättre ut än Modo, även om de inte har lyckats ta poäng också. På något sätt.
Så man valt Dicko då, det är lite intressant nu. Nu fick han ju vinna och var riktigt bra.
Mm. Ja, alltså han är ju uppdragen i frysboxen ju. Får man ju onekligen säga, för Dicko, han var ju utanför laget och satt på läktaren och ville ifrån klubben ju.
Men han är rätt, alltså han spelar ju inte mycket och inte, han var ju inte ens två.
Han satt på två läktaren liksom, ja. Så det är kul för honom och liksom starkt ändå mentalt att kunna göra den resan tillbaka. Så att komma ner från läktaren och sen börja leverera på isen i ett sånt utsatt läge är ju, det visar ju på att man har rätt bra mental styrka, skulle jag säga.
Bara det där med, om det skulle bli en match 7 nästa år. Eller nästa. I kvalet alltså, det skulle bli så som vi pratar om hemma fördel. De har ju fina minnen från Husqvarnagarden. I fjol då, sjunde matchen, slog Oskarshamn. Och även SM-finalen 2017. Och jag gick också till sjunde avgörande matchen mot Brynäs. Så att de har ju verkligen kraftsamlat sig när det gäller som mest då. Det är långt kvar och sådär. Men ändå, populära bilder att ta med sig. Viktig seger då mot Växjö som förlorade i... De har ju jakten uppe här på topp 6 ju.
Ja, precis. En poäng från, va?
Ja, precis.
Ja. Ja, det är spännande kring varje streck här nu. Det är ju fantastiskt kul för alla som följer SHL hela vägen in i kaklet och slutspelet nu, att det är så jämnt kring alla streck. En poäng kring topp 6 och sen är det, ja, vad är det? 6 poäng mellan Ingemansland och play-in.
Och det är ju alltså, vilka tre lag har HV framför sig nu då, Johanna?
Vad sa du för någonting?
Vilka tre lag har HV framför sig?
Tre lag, menar du vilka som kommer klara sig undan kval? Vilka
nej,
två?
Nej, förlåt. Men grejen är så här, de har kvar att möta Modo, Linköping och Örebro.
Jäkla öppen fråga, Eva.
Vilka har de?
Först tror du så, vilka 33 lag har de framför sig? Vad menar du?
Ja, ja, det är bra att du är på mig. Min sambo Julia också på mig. Jag måste artikulera mer alltså.
Ja, det var inte det som problemet. Det var en för öppen fråga.
Jaha, det var det som var. Nej, men så att de har verkligen allt i egna händer, även om de är 4 poäng ifrån.
Absolut. Nej, men det kommer, återigen, det kommer bli väldigt viktigt. Jag tycker HV är, de känns starkare på hemmaplan, så det är väldigt viktigt för dem att få hemmaplansfördel.
Jättebra.
Så jag säger det om Växjö också. Växjö vinner skotten med 29-20. Så Växjö gör en bra match borta. Det är inte så att HV kör över Växjö. Växjö är minst lika bra i matchen, utan det är special team som är skillnaden. Och målvaktsspelet. Larmi, tycker jag han har problem. Jag tycker inte han ser ut som man brukar göra. Man går ju på han, man försöker spela in han och sådär. Men nej, inte bra, för jag tycker Växjö känns bra annars. Siffrorna har varit bra hela året och man liksom börjar vinna matcher. Man får in alltså rätt spelare, hemvändare eller och Rosén och allt det här. Och ser riktigt bra ut nu när jag har sett de här matcherna. Men det är frågetecken på målvaktssidan alltså.
Skulle Åman kunna utmana till och med om en plats i då ett slutspel som en första keeper, för att man ser att Larmis form sviktar? Eller går han lite på gamla meriter också med tanke på hur han bar?
Ja, nu är det bara gamla meriter. För han har inte sett bra ut sista matchen. Jag vet inte, är Åman skadad eller är han med där som två? Jag kollat
just exakt line-up. I dagsläget så
Jag är förvånad att man spelar går så hårt på Larmi faktiskt.
Precis, ja.
De matcherna jag har sett nu, för jag tycker inte han
han har inte stått sedan 23 januari.
Nej,
det är någonting där som inte stämmer. Jag vet inte varför, jag tycker Åman är rätt bra målis. Larmi, det kanske är det att de hoppas att han får den här formen liksom, som han hade.
Ja, och då är han ju liksom bäst i SHL.
Absolut.
Ändå på något sätt. Men han verkar frustrerad också. Jag såg något klipp där han liksom fokuserar mycket på domarna och gestikulerar. Och det är lite ovant för en målvakt att lägga fokus där. De går väl ofta liksom in i sig själv och sen kanske skulle kunna liksom agera på något sätt något utåt, men att han ser lite frustrerad ut.
Jag såg den också, att han körde någon blind grej där på domaren, liksom, att han, det var något mål, de var på han och sådär. De var ju på han ganska hårt i den här matchen.
Så är det.
Det är ju derby och det var hetsigt runt kassen och så, men jag tycker att han borde fokusera på annat än domaren. Men det är frustration såklart.
Men det är del av hans DNA ju.
Ja, absolut. Jo, det är det ju. Så är det ju. Men jag tycker ändå att hade jag varit hans målistränare hade jag nog sagt liksom, hörru, du behöver fokusera. Du behöver ta en ordentlig titt i spegeln. För att du är förbannat bra målvakt. Det vet vi. Men jag vet inte vad du håller på med just nu. Börja här. Skit i att det går dåligt. Men börja foka på rätt saker. Då kommer bra prestationer. Jag tycker nu är det väldigt stressat.
Mm.
Liksom.
Mm. Mm. Det är bra inspel.
Fredrik Dickov då? Mm. Alltså förra gången när HV hade en sån här fin period, förra gången, när de hade den här fina perioden då, innan jul, då var det Olof Glifford som fick komma in och vann en match och så gick man med honom. Är det dags nu att gå med Dickov, tycker ni?
Ja, nej, men jag tror att man kommer testa både och. Kanske ge Hugo någon match till här nu och så kör man fram tills det kanske är, vad ska vi säga, 45, 46, 47. Ja, men säg sista tre matcherna då.
Okay.
Då tycker jag man ska välja. Och då går man på, så den man vill börja med då i ett eventuellt negativt kval, då har man, då går man med den sista tre. Så man inte känner att det är för hattigt. Liksom, det är du som ska göra det. Du får chansen att börja. Liksom. Mm. Sen kan man ju allt hända på vägen i ett kval, men vi kommer starta med det. Liksom. Men det tycker jag inte man behöver göra nu, för nu tycker jag ändå man ska ge Hugo en chans, och man har gjort så här hela säsongen ju. Det finns ingen anledning nu att börja liksom leka förtroende, för man har hattat hela året. Så att då kan man lika gärna fortsätta. Ja. Men jag tycker däremot så inför ett eventuellt negativt kval då, att man, då tar man ett snack, tar man in målvakterna. Vi kommer börja med dig, vi vill att du backar upp och stöttar Tobbe här nu i början. För vi är ett lag och det där klassiska snacket kommer man ju ta någon gång. Liksom.
Mm. Men jag tror att de har svårt att välja just för att prestationen har dalat så mycket för laget i sin helhet. Har de liksom en bristfällig analys på målvaktsnivå, eller har alla målvakter sett liksom skakiga ut?
Nej, jag tycker Dickov har varit, alltså man vet historiken, så är Dickov har varit bra. Han var bra förra året när det drog ihop sig. Han har varit bra tidigare. Man har en historik där Hugo Alnefelt har åkt ut med HV71 tidigare.
Mm.
Jag tror ändå att det spelar in lite nu inför ett negativt kval. Det är inte en vanlig serielunksmatch man ska ta poäng. Sen tycker jag att Hugo har haft stunder där han har varit topp i serien. Men han har också haft stunder där han nu varit botten i serien. Underliggande siffror säger att Hugo är bland de sämsta i SHL.
Ja.
Underliggande siffror. Det tror jag också man tittar på. Där vet jag att Dickov har mycket bättre, eller har bättre siffror. Han tar mer expected än vad han ska göra. Förväntas släppa in. Och tvärtom då på Hugo som släpper mer mål än vad han borde. Det tror jag också är. Man har ju analytiker. Man har ju två analytiker. Man har ju tagit in från. Ja. Så att jag tror att man gör nog en helhetskarta. Man vill inte tumma på något nu inför ett eventuellt kval.
Men Johanna, hur viktigt är det att ha förtroende hos en målvakt när du som back framför då ska sköta din uppgift och sådär?
Ja, men det är ju en bra poäng. Det tar ju en stund att spela ihop sig ändå, och det är jätteviktigt. Alltså man kommunicerar ju väldigt mycket med backarna framför allt. Både liksom framför mål och sen i uppspelsfasen och ja, men när man har inte puck i egen zon. Det är mycket kommunikation. Så jag tycker absolut att det är viktigt att man känner att man har förtroende, men att man också har ett samspel och vet lite grann vart man har målvakten rent formmässigt och personligt. Så när det hattas för mycket, och framförallt när det kommer in en tredje målvakt, så kanske det inte sätter sig helt och hållet. Men det är inte heller avgörande, tycker jag, utan det är en viktig faktor såklart. Men det är också svårt att säga om det är jättestor skillnad mellan de här tre målvakterna nu och HVs backuppställning. Det kanske blir lite mellanmjölk snarare än att de liksom får den här spetsiga kommunikationen och samspelet. Ja.
Jag funderar också på en grej till. Precis som Heino så är ju Dickov högerplockare. Blir det någon skillnad för back när du ska täcka skott eller skära av vinklar och så här, om det är en höger- eller vänsterplockare?
Ja, men det skulle jag säga. För det sitter lite i ryggmärgen också såklart, vad man mest liksom utsätts för på något sätt. Ja. Så det som är vanligast, det blir ju lite så att man liksom reagerar nästan. Så att man behöver tänka till lite i placering utav kropp och hur man lägger klubban och vilken sida man också boxar utifrån, så att man inte boxar åt fel håll. Det skulle jag säga. Absolut. Och sen när man ska avsluta själv också på egen målvakt.
På egen målvakt?
Alltså på träning.
Ja, ja.
På träning.
Inte i match.
Nej, jag menar man.
Då,
på träning.
Då är man besviken på sin målvakt.
Ja, det gör ju.
Har den här.
På träning.
Ja, okej då. Ja, men bra tryck kan ni vara i garden.
Mycket bra. Nej, men det är intressant ändå. Det blir mycket målvaktssnack såklart nu. Men det är en viktig del.
Ja.
Jag tycker det är alldeles för lite målvaktssnack. Både i tv och överallt man tittar. Även fast det är en massa experter som är gamla målvakter. Petter och Erik. Nej, men det kan vara mycket mer. Det är en så pass viktig del.
Ja.
Så målvaktsspel är fruktansvärt viktigt.
Ja, verkligen.
Ja.
Det är som ett första PP.
Definitivt.
En annan viktig del som vi märkte för ett par år sedan. När pandemin var. Det var tomt i hallarna. Det är ju publiken. Mm. Och de som går kanske längst fram då och leder lagen och klackarna och så här. Ni förstår att det är på väg. Färjestad gjorde ju någonting väldigt anmärkningsvärt och annorlunda i helgen när man tackade av då Niklas Lindqvist som har varit klackledare i Färjestad sedan 2003. Han fick en egen banderoll där spelarna på isen och så där. Heino, du har ju kanske ingen personlig relation till honom, men den har varit på nära, sett honom på nära håll ju.
Ja, nej men vi satt ju här innan och om det nu är han, den snygge mannen att det på sen. Nej men jag kommer ihåg, man har ju haft han bakom, han ibland tog av sig bar yber, så kommer jag alltid ihåg att fan, jävla vältränad den här snubben. Det var klackledaren på den tiden då, men det här var ju 2006, jag vet inte.
Ja men han började 2003.
2003, ja men då är det han, ja. Nej ja. Men alltid varit otroligt engagerad, alltså han har ju ägt den där klacken. Mm. Wolfpack och hela liksom. Så att det, jag förstår det. En karaktär, man kommer ihåg han. Riktig eldare, stark, bra tryck liksom. Och ja, men ofta tänker man en gammal gubbe, du vet, som står och skriker och det här är liksom biffen. Ja. Ser ut som en stenhårding från Black Army eller ja. Eller film, vad heter de andra? Djurgårdens fina grabbar, DFG och allt det här. Så att, nej, men han är en tuff kille. Och väldigt bra tryck. Så att jag tackar honom och jag förstår att de är tacksamma för att han har hållit igång den här arenan då i väldigt många år.
Ja, 22 år blir det ju.
Ja, det är 23
bara. Ja, precis.
Jag gillar det. Jag gillar det. Jag tycker du ska ha en bra relation. Alltså, det är de som betalar våra löner. Det är de som får, det blir en extra spelare. Alltså att du får hemma publiken med dig och så att man ska vara väldigt tacksam över de här eldstjärnorna.
Ja, det blir ju på något sätt någon slags ideell liksom tjänstgöring. Så att det tycker det är fint att man ser det som ett och att man kan tacka. Även om det inte är samma spelare då som nu, så blir det ändå att man uppmärksammar någon som kommer dit och gör ett väldigt stort jobb för att det ska kännas bättre på isen.
Vad säger du Johanna om spelarnas agerande då? De ändå banderoll med sig, tack för allt, Niklas stod på den och sådär.
På något sätt blir man ju förvånad, för det händer inte så ofta, men på ett positivt sätt. Jag tycker att det är jättekul att spelarna personligen kan ge tillbaka, inte bara att det är att så här, publiken tackar av en del av dem, utan att spelarna också kan visa liksom att så här, vi tar sig tid och gör någonting. Jag tycker det är jättefint. Fint utbyte.
Ja, absolut. Verkligen. Och Färjestad fick ju tillbaka lite också utav sitt självförtroende som lag i den här matchen som de spelade där. Samtidigt då vann ju mot Örebro med 4-1. 6 raka torsk, inklusive SHL-finalen. Äntligen för deras del så fick de vinna igen. Vad betyder den här segern?
Ja, det var jätteviktigt. Jag såg den här matchen. Jämn första period. Mycket kamp, men inget så här skönspel. Tycker Örebro liksom ändå kommer upp och börjar. En bra första period av Örebro också. Borta.
Ja.
Men jag tycker Färjestad, för jag har ju sågat dem lite här, tyckte inte alls som var bra mot Växjö när jag såg den matchen. Nu tycker jag ändå liksom 1-1 rättvist efter första. Sen tycker jag att Färjestad äger första 15 minuterna, i stort sett hela andra perioden.
Ja.
Och tredje också. Så här då, Färjestad ska ge lite ros också. Man äger puck, man har långa anfall, till slut får man med sig PP, man gör mål i PP. Sten trycker in den rätt upp i bra passning av, vad heter han? Studenic.
Ja.
Jättefin pass, direkt skott. Så att, och det kommer, man gick bara och väntade. Så första perioden, Örebro gör det bra. Andra, tredje tycker jag Örebro spelar fel. Jag tycker man är för passiv, man har för mycket respekt. Man liksom bara backar hem egentligen och täcker av ytor. Ganska stilla stående. Man är inte så intensiv som man var första perioden. Och det är inte bra mot Färjestad.
Nej.
För du vet, ger du bort här och så Tomasek och de börjar, fan vi har roligt idag. Du måste matcha som Timrå. Lag som är skridskostarka, Örebro var det i första perioden.
Yeah.
Då är det jämnt, det är en jämn match.
Ja.
Men så att två ansikten, jag säger så här, Färjestad bra, vårdade puck bättre, bättre puckspel, mer puck, men får också mer tid för att man har ett för destruktivt, lite för passivt Örebro.
Så det vi har kritiserat, så försvarsspelet egentligen då, är inte att de kanske gör det bättre nu, utan att man möter ett lag som egentligen inte pressar dem.
Man blir inte utmanad.
Då är det egentligen kanske nästan pressen som har varit problemet för Färjestad tidigare, att de har haft väldigt svårt att spela sig ur en medel till hård press, och att lag har läst det kanske på ett sätt. Att de är vana liksom att få mycket mycket yta helt enkelt, för att lagen i början av serien kände att man behövde backa av på något sätt. Så, men för så, hur såg tendensen ut, tycker du, liksom runt kassan? Så där, de har haft mycket enkla markeringsmissar. Så där. Det var också bättre.
Ja, det var bättre. Mm. Alltså, första perioden är jämn, då är man rejäl. Man är jämn över hela banan. Men jag tycker andra och tredje, så man har kanske 2-3 långa anfall per period av Örebro. Alltså, Färjestad äger matchen, andra och tredje. Och sen Örebro försvarar sig helt okej, absolut. Så det drar ju inte iväg. Men Enroth gör många bra räddningar. Det är ganska jämnt i skott. Mm. Man håller dem på utsidan. Men man ger fortfarande för mycket tid. Jag tycker det, så man ska Leksand, jag kommer ihåg en match när Leksand mötte Färjestad. När man slog Färjestad borta. Mm. Kommer nog vi satt och pratade om. Det är så man ska spela mot Färjestad. Ja. Färjestad hade knappt torskat någonting. Efter den matchen tycker jag många lag började liksom... Man flyttar upp laget, man tar dem i mittzon. Mm. Sätter en hård forecheck när man kan. Och framförallt att man hämtar fart i mittzon. Ja. Och verkligen matchar deras skridskostarka spelare. Då tycker inte jag Färjestad har så mycket. Mm. Jag har fortfarande inte sett att Mittell har en plan B.
Det här är jätteintressant.
Han har inte en plan B när lag spelar så mot dem. Nu gör inte Örebro det. Mm. Utan Örebro går upp där och säger så här, men vi måste vara tajta. Vi måste ha respekt för... Vi måste försöka få ner farten på Färjestad. Nej, ni ska inte försöka få ner någon fart. Ni ska matcha deras fart. Mm. Tycker jag. Alla tycker olika. Nu kommer säkert Niklas Eriksson, eller de kanske inte tittar på det här, men om då alla tycker olika. Jag tycker de som matchar farten, alltså då åkningen, skridskoåkningen, fysiska spelet. Ja. Då tycker jag Färjestad har problem då. Mm. När man inte gör det, när man ger skickliga spelare tid, det är det sämsta man kan göra. Då är de bra. Mm. Men Färjestad var bra.
Mm. Men det här är intressant då. När ett lag angriper och motståndarna hittar ett recept till att stoppa dem, hur många olika planer och strategier har man som lag då? Alltså är det väldigt, har man olika planer? Nu kör vi fast här. Då går vi till det här som är plan B då, om vi säger så. Eller hur funkar det?
Jag tycker man ska kunna ha... Kalinin var ju känd, hade ju väldigt många bra live-coach. Han hade olika sätt att spela, kommer jag ihåg, när vi mötte dem i Allsvenskan, när han var i Västervik, va? Ja. Skitsamma, alltså, väldigt, han kunde ändra spelet. Nu ser man inte det så mycket kanske i Modo jämt, de gnuggar på liksom. Men till exempel, om man märker att Färjestad vill ju hämta med fart, skicka och så flyger man liksom. Man ska åka in med pucken och... Då måste man kanske crossdumpa. Man märker att fan, de matchar oss. Det är tjockt i mittzon. Då måste du lägga jobbiga dumpar bakom deras backar. Mm. Till exempel så att man flyttar ner pucken och så vinner det racet. Helt plötsligt så är man i anfallszon. Mm. Det är till exempel en grej. Det är inte hjärnkirurgi. Det är liksom, man börjar spela lite mer på dump istället för att åka in med pucken. För det går inte. De är tjocka i mittzon.
Ja. Eller komma väldigt djupt med både en center eller alla fem. Ja. För att inte pressen ska kunna sätta... Alltså det är ju svårare att sätta en hög press om man har alla fem... Ja, nedanför liksom, typ cirkelkant. Liksom.
Exakt, och så spelar man sig igenom. Mm. Liksom. Men nej, jag tycker Färjestad har problem när man liksom... De försöker åka in med väldigt mycket puck. Man spelar 1-2 pass och så ska man åka in och så ska man skapa på rushen. Mm. Liksom. Och när de inte klarar det, då tycker jag det är lite, då blir de skvättiga. Mm. Men återigen, nu pratar jag bara mycket liksom om hur vi ska välta favoriten. Det är jag... gillar ju Färjestad. Jag har ju ett stort hjärta för Färjestad, så att jag låter väldigt negativ. Färjestad var bra i den här matchen. De är mycket bättre i andra och tredje. Ja. Örebro har ingenting att hämta. Och det var kul att se Örebro spela bra hockey. Eller förlåt, Färjestad spela bra hockey, för att de var inte bra mot Växjö. Nej. Senast jag såg dem. Mm.
Mm. Jag vet inte vad de mer lyckas med då. Sitta lite färre tillfällen utvisningsbåset. Ja. Bara en utvisning per period nu. Mm. Färjestad, det är ganska lågt för vår dag.
Ja. Ja, det är väl godkänt kan man väl säga egentligen för vilket lag som helst att det är någon utvisning kommer hända, men att man försöker hålla det till ungefär det. Mm. Så det är också i kombination med liksom att man inte får det här motståndet som har läst deras försvar, så är de ju svåra att slå. Mm.
Läste också här i VF då, lokaltidningen, att DJ:n där, Kalle Flogman, han bytte spellista inför uppvärmningen.
Han tar på sig halva vinsten.
Ja, exakt. Och Magnus Nygren hyllar det. Nu får han inte byta igen. Alltså, nu får han gå med detta. Jag kom ut med denna ny energi där. Jag har ingen aning om det betyder någonting.
Ja, men skämt åsido, det är ändå viktigt.
Är det?
Alltså, jag tycker det är i alla fall någon som... musik är väldigt viktigt för mig. Så jag tyckte att det var otroligt viktigt att den som sköt uppvärmningen till exempel hade koll på grejerna.
Mm. Vilken låt trivs ni bäst att värma upp till?
The Boys Are Back In Town med Thin Lizzy.
Back in town, boys are back in town.
Alltså i alla fall i början när man så slår lite passningar till varandra, lite flippmacker, liksom första 30 sekunderna.
Då vill jag ha den.
Mm.
Ja. Hade du med någon sån här ritual, typ du åkte fram till någon och bara tryckte mot gallret så här, nu kör vi.
Nej, jag vet inte. Nej, det hade jag inte. Men också Gloria med Carola. Den är bra.
Går den då?
Gloria, Gloria.
Ja, just det.
Na, 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 Gloria.
Okej.
Okay,
ja.
Oh,
nej, den går inte jag igång på riktigt så här. Då är det mer så här att vi ska, men nu drar vi till slag i golvet,
ja,
på
men någonstans. Det är så här bra flow typ så här, alltså när man körde 3 mot 2, 3 mot 1, 3 mot 2 i slutet. Så det är jättebra flow. Mm. Som vet, den vet.
Det som vet, den vet. Charlie påstår att St. Louis Blues vann Stanley Cup 2019 med den låten.
Ja.
Vann i och för sig bortaplanen mot Boston i Game 7. Så att, där tror jag inte de spelar den. Kanske på hemmaplan då.
We Will Be Strong med Joey Tempest och John Norum.
Just
det satt vi pratade om här innan. Den hade ju varit bra.
Mm. Mm. Vilken hade du då?
Du, jag satt och tänkte på det. Det var väldigt länge sedan jag spelade. Så att jag kommer inte ihåg. Däremot
innan musiken.
Ja, typ innan den uppfanns. Det var så här, man satt så här med ding, 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 ding. Indianer och så här grottmänniskor.
Pantalamera. Aja, Pantalamera.
Nej, men exakt. Nej, inte Pantalamera. Den är bra.
Däremot, ja, ja, ja.
Tennessee Whiskey. Med Chris Stapleton.
Hur går den då?
Oh, you're as smooth, Tennessee whiskey. Ja, men den är, det är lite blues, alltså, ja, men lite swag.
Ja, ah, okej.
Okay. Men ah. den hade vi, den körde de när jag var målvaktstränare, så att, jag vet inte, jag får fråga mina keeper om de gillade den.
Ja. Ah.
Mm. När man gick ut och kollade värmningen, isvärmningen då, inför matcherna, så gillade jag när den kom. Men det är för att jag gillar country, så att, ja, skitsamma, det är ganska oviktigt, för jag var målvaktstränare, så att det var inte... Ah. Det var inte för
men hade
mig.
Du inte någon låt typ så här, lyssnar du på musik i omklädningsrummet innan matchen?
Oh, gud, alltså det här. Jag kan säga en grej då.
På din iPod Nano.
Nej, men matchdagar var musik var viktigt för mig också. Matchdagar, så efter isvärmningen på morgonen så åkte jag alltid hem och så hade jag en powernap som de flesta har. Då satt jag alltid på Amos Lee. En duktig, han kan du gå in och lyssna på. Amos Lee, Arms of a Woman heter låten. Det är typ jazz, soul jazz, väldigt lugn musik. Då lyssnar jag på den och så somnar jag liksom, för att komma ner i varv. Och sen var det dags att tagga till när jag kom till hallen. Så det, men det är ändå en musikgrej. Ja. Ja. Och det var alltid Amos Lee, Arms of a Woman inför matcherna.
Måste jag lyssna på direkt efter sen.
Ja. Ja. Jag gillar ju den här Torontos. Jag tror det är den här What I Want. Den är kritiserad i Toronto då. Jag gillar den.
Den gillar Nylander också, tror jag.
Ja, ja. Han gör ju ganska ofta.
Det var ju också, jag måste, nu när vi är inne på musikspåret så kan jag inte släppa det. Men Free Bird med Lynyrd Skynyrds gitarrriffet när USA då gjorde mål i Four Nations. Otroligt, otroligt bra mållåt. Det är nog den bästa jag hört. Sen så tog ju Kanada den lite grann. Och det var ju mest lyssnade låten i Kanada dagen efter. De gjorde den sin egen.
Kul.
Jag tog ett parti av låten bara. Solot.
Ja, solot, exakt. Svårt att åter, ska man säga, skapa det här nu. Men det är otroligt bra. Det är 4 minuter in i låten.
Ja. Jag satt och funderade på om det fanns en bra svensk låt.
Gloria. Fast det är en engelsk låt som de har tagit på svenska.
Och helga natt, Jussi Björling. Nu går vi vidare. Och helga natt. Nu börjar vi komma ut på...
Och helga natt.
Ja.
Det är ganska bra surr i chatten också när vi ändå är kvar på Färjestad innan vi släpper det. Andreas Erik påstår att Skellefteå AIK hade en finsk klackledare på 80-talet som andra lag ville köpa.
Det är på riktigt.
Är det sant?
Ja.
Han slog hårdast av alla på den där trumman.
Det är nu Fredrik Lindqvist kommer liksom, blir klar för en annan klack.
Exakt. Och då skriver Per Rönnberg efter det: kan sånt vara till salu? Sånt, alltså klack. Det är intressant, alltså, man kan, det har vi sett i fotbollen när de har köpt liksom materialare och även inom hockey lite grann ju. Och planskötare framförallt i fotboll och sådär.
Så att det är som ett, vilket jobb som helst liksom, att man inte är där för sina lagsympatier utan man är där för sin liksom pondus.
Och det som har varit ideellt nu då, när man går dit och visar känslor och passion, ska det också bli kommersiellt och att man köper då? Det finns ingen lagtillhörighet kvar.
Nej. Ja, det är väldigt speciellt.
Det är nytt jobb efter sommaren.
Ja, business här nu. Ja. Nej, jag ska få igång arenan där i Rögle. Det har varit jävla liksom.
Lauri Kerovirta hette han.
Han skulle man väl ha tag på faktiskt.
Ja, verkligen. Ja. Det måste vi försöka jaga reda på, se om han, hur mycket han fick erbjudande då.
Ja, det var tuffa tider.
Om man gjorde en Micke Renberg och gick från, fast från Skellefteå till Luleå
istället. Ja, exakt. Han håller egentligen på Luleå, men det var inga jobbmöjligheter där för tillfället.
Precis.
Ja, kul att folk håller igång i chatten. Ja. Det uppmuntras.
Verkligen. Ja. Och vi uppmanar såklart till att prenumerera för er som kollar på Hockeymorgon på YouTube. så kan ni få notiser såklart när det kommer ut något nytt, som ett nytt avsnitt eller hej nu hälsa på. Och sen är det också med att bidra till att vi kan fortsätta göra detta på sikt och ännu mer och ännu bättre. Och Henno, du sa ju någonting om att välta favoriten. Mm. Men Färjestad var ju favorit inför säsongen. Den nya favoriten är ändå Brynäs. Ja. Och Johanna, det går inte att... Alltså, Brynäs kan inte förlora 3 raka matcher.
Nej, på samma sätt som Linköping inte kan vinna 3 raka matcher. Men så är det. Alltså, nej, men faktiskt, det var, nu har jag inte sett hela matchen, men det var ett helt annat Brynäs ändå på något sätt som kom ut. Och sen så kanske tacksamt att möta Modo på något sätt. Men Silverberg klev in och levererade.
Ja, det är ju, han går i bräschen. Gör 2 första målen, lägger grunden till 4-1 seger mot Modo.
Mm. Ja, den här såg jag också. Jag såg 2 matcher. Jämn första period har skrivit. Modo kommer ut bra. Så där känner jag igen Modo. Sen återigen då, med vad är det, ungefär 30-40 sekunder kvar, så är det en fast situation. En tek i egen zon. 30 sekunder kvar av perioden. Silverberg ställer sig upp för skott. Kommer ni ihåg Klås? Kalle Östman? Lassi Lehtonen, målisen då i Modo, så jag förklarar utförligt, säger till sin back, för jag ser det innan, hörru, kolla Silverberg där, kom upp i skottlinje på honom. Teken vinns framåt, så det blir inte en direkt tek, men ingen åker upp på Silverberg. 2-3 sekunder efter, pass rätt upp på Silverberg, 1-0.
Lehtonen lär ju vara förbannad.
Ja, men alltså allvarligt. Hur kan 2 spelare, Silverberg ställer upp på skott? Alltså SHLs bästa målskytt typ ställer upp på skott. 2 man går på samma fel gubbe, på en gubbe.
Men hur kan det bli
juniormisstag?
Om Lehtonen säger så här, håll koll på honom. Vad är det som bidrar till att spelarna inte gör det då, tänker ni?
Dålig kommunikation då, kanske att de inte fattar vem av dem som ska ta, men det ska man bara veta. Alltså det är verkligen grundläggande kunskap också. 30 sekunder kvar på tekning, du ska veta, annars ska du inte vara på isen. Du ska veta vad du ska göra. Och det handlar väl mycket om vilken spelare det är i det här fallet, men också att när ett motståndarlag ställer upp på ett visst sätt, så har man ändå alltid alltså en spelare. Så du ska veta bara, du har den här spelaren oavsett vem det är egentligen. Sen är det extra beklagligt att det är just Silverberg som ska skjuta. Är man inte på, alltså lite nervositet kanske, att man säger okej, vi har redan släppt in ett mål så här, eller den här situationen, att man då blir lite nästan låst i sitt agerande istället för att man vill ha motsatt effekt. Men,
det är samma uppställning ska jag säga, som
exakt.
Kalle Östman gör mål på, fast det är andra tek, andra sidan.
Så de har strul med det egentligen.
Nu måste de gå igenom, tränarna måste, alltså jag utgår ifrån att de har gått igenom det, hur man gör på tek, egen zon, mittzon, anfallszon. Det är jätteviktigt med fasta situationer. Nu har man gått på 2 sådana mål. Nu kommer Modo ut hyfsat i andra och gör 1-1 starkt. Men sen slutet av andra perioden, då är det 2 minuter kvar, då kommer en kontring. Silverberg gör mål på ett billigt mål mellan benen på Lasse Lehtonen som han ska ha. Det är 2-1. Sen efter det, då tycker jag att Modo, jag vet inte, jag tycker om energin. Faller. Det är inte Modo. Modo brukar ju bara, du vet, de kommer. Det kommer bli 4-4 och liksom... De har liksom, efter det så tidigt mål i och för sig i tredje också. Viktor Söderström gör lite snygga moves på blå, kastar in en puck. Lassi Lehtonen igen letar inte, går rakt in. Så att så här, Lehtonen var inte så lik. Modo ser inte ut som, tycker jag, de brukar göra på hemmaplan. Och igen, återigen åker man på så här, sena mål, fasta situationer. Och jag tycker Brynäs är okej, men jag tyckte inte Brynäs var, alltså Brynäs åker upp och gör en okej match och de gör det de behöver och vinner jättebra, men här hade ju Modo jättechans. Alltså för Brynäs var liksom inte, du vet, det här flygande Brynäs, klapp klapp, men de var okej, men Modo var inte så lika. Det är min analys av matchen. Jag såg ju den. Jag vet inte om ni såg den, men
nej, och jag vet inte vem som står på sarg här i teckningen i början, men det skulle kunna vara så att de behöver flytta in en back och ha 2 backar inne. Nu vet jag inte om de hade det. Men i vissa fall så
jag
kan man också bli...
Att de har det, men
de har 2 backar.
Ja,
okej.
Så det är helt sjukt.
Ja, då kanske de...
En måste ju upp på Silverberg och en tar liksom.
Exakt, och i vissa fall om det är en back och en forward så är det väldigt lätt att bli screenad utav då motståndarlagets forward på insida hashmarks. Men
han blev lite screenad, så det var bra jobb av Brynäs, men jag tycker Ja. Du måste ta dig upp där. Exakt. Och, även, och det blir inte mål direkt på den här. Nej, det vart ju på Kalle Östman.
Precis.
Men man fortsätter ju, så Silverberg står helt ren. Ja. Ja.
Där ska man egentligen ha lite kyla och kanske vänta in, för att ofta åker ju screenen då in mot teckningspunktscirkeln. Mm. Att man får nästan gå bakom i vissa fall, att man inte kanske ska vara så snabb upp i skottlinjen, för då kan ju ändå screenen ta det skottet på något sätt. Det är svårt. Alltså det är en av de svåra situationerna, tycker jag, som back i alla fall, om det nu, det lär ju ha varit en back som har Silverberg. Ja. Men de har någonting att jobba på. Ja. Fasta situationer. Mm.
Och grejen är, vi pratade om att HV hade saker och ting i egna händer. Här börjar ju någonstans Modos kvalvecka nu. Det är match tisdag, torsdag, lördag, tisdag. Och då möter man alltså nu ska vi se, Örebro, Malmö, Rögle och HV på en vecka. Det här är ju någonstans Modos kval inför kvalet. Modos kval för att hålla sig kvar, annars får man kvala.
Ja, verkligen.
De behöver komma tillbaka till den här streaken de hade innan Kalle Östmans mål där. Ja. Höll jag på att säga, som tog lite punka på deras rush. Återigen, jag låter negativ till Modo, men det är Modo att spela på hemmaplan mot Brynäs, absolut. Brynäs, de hade säkert lite för mycket respekt för Brynäs, kanske därför, jag vet inte, eller tar någon stundens allvar. Men jag har ju flyttat ribba nu, alltså nu har jag ju lagt Modo, jag har ju Modo som ett topplag efter jul, alltså eller hur, det har vi ju pratat om.
Ja.
Så då sätter jag också ribban att fan, de flyger, och de flög inte nu, så de behöver hitta tillbaka till det här. Och sen gå igenom fasta situationer. Det kanske är en helt annan match om inte Silverberg gör det där målet.
Så är det ju. Verkligen, det sätter ju verkligen tonen för matchen. Hade de hållit 0-0 längre eller till och med gjort 1-0, så hade Brynäs också med då ovana att förlora tre raka kanske hamnat lite i gungning. Så det är liksom psykologiskt spel.
Modo HV möts ju snart. Någonstans hoppas man ju ändå. Nej, jag ska inte hoppas. Men det hade varit intressant om HV vinner den matchen. För HV har nämligen Linköping i sista omgången, som vi varit inne på tidigare. Tänk om allting avgörs i sista omgången. Det är det man vill ha, ju den spänningen och dramaturgin, för oss som inte följer något av lagen på med känslor involverade.
Ja, men precis. Nej, verkligen. Och det kan ju bli, ja, vi får ju se Örebros form. Nu har de ju lite luft ner till Modo till exempel, men det skulle ju kunna vara fyra lag inblandade helt enkelt.
Verkligen.
Jag vill bara säga, Tobbe, så att jag inte blir för negativ. Jag har skrivit bäst i Brynäs, Ludvig Persson och Jakob Silverberg. Så att Modo har ju chanser, såklart. Ludvig är riktigt, riktigt bra. Men det är inte så här att han behöver stå på huvudet. Men han är riktigt, riktigt stabil, ska jag säga. Det som bäst i Modo har skrivit ingen som sticker ut. Så att det är bara ändå förklara lite så.
Modo har ju inte vad HV har, tänker jag, med Borgström, Låt och Laledja, sådana här spelare som bara kliver fram när de verkligen... Eller har de
har ju haft Woods, Ågård,
Niederbach,
de har materialet, Olofsson. Men de har inte de spelarna som gör det.
Under den här perioden där de var, alltså efter jul då, fram till att de började torska igen, då hade de ju det, tycker jag. Och ändå ungefär lika många spelare på något sätt.
Ja,
jag tycker det.
Bernhard, Laledja och
Bernhard, det var många som gjorde poäng faktiskt.
Ågård.
En bra första line hade de, och de behöver hitta tillbaka till det. Nu har de inte haft de här två matcherna under, men jo. Ågård och Woods, och de har ju kommit igång alltså sen jul. Så måste de, men nu är det tillbaka. Så det är väl 50-50 rätt då.
Man pratar mer om HVS. Alltså de får mer uppmärksamhet. Men kanske för att de är för beroende av dem. Jag vet inte.
Typ.
Vi har snackat nu om Brynäs och Färjestad som är i toppen. Två lag som utmanar med SM-guldet. Hockeymorgon är ju sponsrade av unibet.se. Och det finns ju nu ett spel ute för vinnare av SHL, alltså vilka som blir svenska mästare. Och där är det ju 3,75 gånger pengarna på Brynäs, 7 gånger pengarna på Frölunda, likaså på Färjestad. Och 8 gånger pengarna på Luleå och Växjö. Växjö är en liten bubblare som börjat komma igång. Annars är Frölunda det laget som går hetast för tillfället just nu.
Ja. Nej, men Växjö är som sagt, jag är väldigt fan av Växjö, exklusive målvaktsspelet. Det är det som jag, det blir så viktigt i ett slutspel. Där har ju Frölunda, de har två bra målvakter just nu. De har ett PP som går riktigt bra. Nu vart ju han avstängd, vår kära
Cederqvist,
i efterhand det här, men han, de har heta spelare.
Ja, verkligen.
Bra grundspel, så att Brynäs är ju Brynäs. Färjestad är, det kanske är ett ganska bra spel då, att spela sju gånger pengarna på Färjestad, men då är förutsättningen att de kommer igång.
Ja, och utifrån målvakter också. Alltså det är ju, här tycker jag ändå då, Växjö har ju till och med bättre målvakter än Färjestad. på pappret. Men inte kanske formmässigt under säsongen. Nej. Så skakigt utifrån en ett målvaktsperspektiv så är ju Färjestad och Växjö absolut underdogs till att ta SM-guldet.
Luleå är bra Luleå,
ja, de har ju det. De har ju fått igång Lassinantti och Ward är ju nästan... Eller han är ju etta. Alltså,
var det grymt?
De har verkligen målvaktspar där. Och Lassinantti som är grymma nu.
Ja, Brynäs alltså, också, Frölunda också. Om man nu kollar liksom så...
Jag tror ju fortfarande alltså på Luleå att de kommer gå hela vägen, för de har den här tyngden, de har också spetsen nu, och dessutom har de inte visat upp sin toppkvalitet. Det finns bara kapital i det här laget.
Vilka möter de då? I finalen?
I finalen? Mm. Skellefteå har jag sagt, men jag tror det kan bli Luleå och Frölunda.
Ja.
96 repris.
Mm. 8 gånger pengarna, bra spel då. Ja. På Tobbes favorit.
Ja, verkligen. Luleå hockey. Då är frågan, vilka går upp då? Vilka har bäst möjlighet enligt marknaden att ta sig upp? Vi tar och kikar på det. Vinnare av Hockeyallsvenskan alltså. Där har vi Djurgården, 240 gånger pengarna. Karlskoga, 460. Löven, 550. AIK, 8 gånger pengarna. Likaså för Södertälje. Där är ju alltså, AIK går ikväll då för 17 raka under Roger Melin. Det är alltså nytt rekord om de skulle slå Östersund. 8 gånger pengar, den låter känns ju lite kittlande ju.
Ja, nej, men verkligen. Det är rätt höga odds ändå med tanke på AIKs form.
Mm.
Det skulle också kunna vara ett bra spel då. Men får se hur det går ikväll. Jag tycker sådana här psykologiska matcher är ju så spännande att se nu. Liksom, de har ju vunnit uppenbarligen 16 raka och så slår man ändå BIK, serieledaren, senast och tangerar rekordet.
Ja.
Det är ju också spännande, men får se om det blir succé eller fiasko ikväll.
Ja, och dessutom om man kollar på de andra lagen då. Karlskoga, nu börjar man ju inse att de kanske inte är det här laget som har möjlighet att ha dem. Men alltså...
Kalmar borde vara med där.
Ja.
Kalmar är livsfarlig.
Alltså. Ja, men verkligen. Löven, de har ju börjat falla igenom nu ordentligt.
Ja, det är... Uff. Det är hemskt. Nej, men det är hemskt att se. Alltså, det är kanske bästa laget på pappret ihop med Djurgården, va?
Ja.
Mm.
Ja, skulle jag säga. Definitivt. Så att, ja, nej, men Djurgården var väldigt låga åt sig. De tror verkligen på att Djurgården går upp. Alltså, Djurgården ser ut... Jag tror att Djurgården vinner serien.
Mm.
Så att om de då får sin mardrömsmotståndare som är AIK, så är ju det i en final. Det skulle vara... jävla final. Om att gå upp, alltså, herregud. Ja, så att, men det kan ju vara att AIK ryker på vägen. Men nej, Löven känns... Den känns... Nej, den ska jag inte spela.
Nej.
AIK ska jag spela, ska jag sejfa då. Djurgårdens Evels favoriter. Ja. Det får jag hålla med om.
Mm. Mm. Absolut.
Och ni minns kanske spelet vi hade på AIK här för ett tag sedan, som vi kan kasta upp också. Det är alltså om de skulle vinna 17 matcher i rad, eller AIK vinner 14, 15, 16, 17 matcher i rad. Det var 15 av pengarna på att de vinner 17 i rad. Bara tillägga det här går inte att spela på nu. Det här är för er som var med och spelade för, var det 2 veckor sedan kanske? Ni har ju fortfarande chansen till det här. Det är 15 gånger pengarna som ni spelade då på att AIK vinner 17 raka.
Den som spelade och vinner ikväll kan väl skicka in till oss, får vi ta en intervju med han.
Ja.
Hon, han eller hon.
Ja,
verkligen.
Så är det rätt bra med pengar, lägga en... 200, lägg 2000 kanske.
200 000.
200 000.
Han
var miljonär.
Ja, jag säger det igen då, det går inte att spela på det här. Utan det här är ju bara för att visa att de som var med från start där kan eventuellt ta del av 15 gånger pengarna ikväll.
Saftigt
ja. Och om kom ihåg att åldersgränsen är 18 år. Upplever du eller någon i din närhet problem med spel, så finns ju stödlinjen.se. Härligt. Ni var inne på Frölunda där. Ska vi fundera lite kring deras form då? Slog ju alltså Linköping borta med 3-2. Notera inga mål i powerplay. 3 mål i 5-5 ju. Viktig seger på sig. Men det är en seger som bevittnar om hur starka de är för tillfället.
6 raka segrar har jag skrivit.
Ja.
Bra, de är heta ja. Linköping kommer ut riktigt bra. Jag hade en span på den här. Jag har inte sett den här matchen själv. Men jag litar på min källa. 10-1 i alla fall. Det är ju fakta. Hade man i skott Linköping.
Ja.
Så man kommer ut, man vinner första perioden med 10-1 i skott.
Oj.
Så LOC var taggade på hemmaplan. Lite semiderby där också. 1-0 Remi Elli där ja. På en bjudning av Folin. Har skrivit. Sen tar över Frölunda. Okej, Frölunda tar över matchen. Efter att LOC gör 1-0, man vinner resterande 12 minuter av andra perioden, vinner man skottet med 13-0. Så att, och då vänder man ju matchen till 2-1.
Starkt.
Ja, 2-1 och sen vad jag förstår så var det en push i tredje från LOC. Och så kommer ett solonummer av Born, var det va?
Ja, Isak Born. Ja.
Isak Born som gör 3-1 och kinda liksom nästan håller på att stänga den matchen. Sen kommer lite målvaktstavla av min kära Tobias Norman. Ja. Som gör att LOC kommer in i matchen till 2-3 och sen så har de en push på slutet. Jag tror, för det såg jag, jag har ju sett på highlights att, vad heter han? Det är Fantenberg som skjuter med 3 sekunder kvar. Mm. På knoppen.
Ja. Millimeter. Ja,
så nära är man från 3-3 då.
Och det är viktiga poäng som de inte får med sig där Linköping gör.
Ja, exakt. Och det är så här, man kan väl aldrig säga att man är nöjd med en match såklart när man torskar och att det är så nära. Men det måste ju ändå ha varit en relativt bra insats mot ett extremt formstarkt Frölunda som ligger 2 i tabellen. Och Linköping liksom har konstgjord andning i princip. Så de försöker ju liksom på alla sätt och vis här och är nära men har inte riktigt marginalerna på sin sida.
Nej, Elliot Ekmark är det som gör det här snygga målet. Ah. Billiga på topp Norman där. Mm. LOC vinner skotten igen. Mm. Jag tror man vann mot Örebro ganska klart borta.
Ja, det gjorde man.
Och man vinner nu 25-21. Mm. Så att, ja, alltså man gör en bra liksom. Match. Mm. Ja.
Mm. Mm. Och största snackisen efteråt har ju varit situationen som inte blev någonting under matchen, Johanna. Filip Cederqvist. Knätackling, bentackling. Nu avstängd då 2 matcher, det kom igår, plus böter på 15 000. Vad tänker du om situationen?
Ja, men lite underbetyg då till domarna att det inte blir överhuvudtaget någon en tvåa i protokollet till exempel. Att man missar den situationen helt. Å andra sidan, ja, men det är inte snyggt, jag vet inte riktigt vad han sysslar med. Liksom. Han kommer väl väldigt fel in i situationen, men sen tycker jag att det är ganska tydligt att han försöker liksom få med sig Marcus Ljungen då och då. Ja, det är slarvigt då. Han vet ju vad han gör, ser det ut som. Mm. Så det är väl absolut en solklar avstängning. Stor, hög skaderisk.
Ja.
Det ska vara jättebra att man ändå gör det här i efterhand. Tråkigt att man missar det, men det är en solklar. Mm. Och det är bra att man tar de här. Det är inte medvetet. Jag håller med, han vet vad han gör. Men jag ser att han försöker, han är helt off i tajmingen.
Exakt.
Det spelar ingen roll, du är ansvarig för din egen åkning. Tycker jag, liksom.
Han kan ju båga om och han komma göra, med alltså, så på något sätt. Så det blir ju...
Det blir en heads up för nästa gång att jag kan nog inte göra så här. Alltså, så att jag gillar det. Det är samma, jag har en åkning där man kör över Holm i Skellefteå. Mm. Det är samma sak. Jag tycker att man är alldeles för snäll. Spelare får åka rakt över målvakterna. Ja. Det ska fan vara bort. Det är minst 2+2. Mm. Blir det ingenting här för att det är i skottögonblicket. Mm. Ja, men du är ansvarig för din egen åkning.
Det är ju
man ansvarig för sin egen klubba när den kommer upp.
Ja, verkligen.
Alltså, det är samma i det här fallet också. Men här blir man ju avstängd i... Jag vet inte om han fick in avstängning.
Det är ändå märkligt, för ofta brukar man ju få både utvisning och avstängning när man alltså, är nära, eller när man kör på målvakten helt enkelt. Ja. Det brukar ju ändå bli bestraffat, tycker jag.
Ja. Jag tycker det har varit väldigt lite nu. Jag tycker, alltså, jag ser varje match som kör rätt över Kiev, blir ingenting längre. Det var mycket, kommer du ihåg, förr var det mycket snack om det här. Ja. Förbundet tog upp, då var det nästan för mycket.
Ja, exakt.
Då var det så här, man fick inte röra målvakten. Nu är det helt åt andra hållet, tycker jag. Nu går jag händelserna i förväg, men jag blev bara... Det är lite samma. Det är bra att man tar det på utespelarna.
Ja. Svårt att hitta en bra nivå där på något sätt. Men ja, det är helt rätt med en avstängning.
Cederqvist röker ju inte i matchen och han fick ju spela vidare. Mm. Det värsta för Linköping hade varit om Frölunda hade mött typ Modo och HV efter detta med tanke på Cederqvist, hur bra han är. Mm. De får ingenting med sig. Nej. Han är avstängd mot deras 2 största konkurrenter. Men nu möter ju Frölunda Timrå och Brynäs som är 2 matcher där det blir en verkligen värdemätare här nu inför slutspelet. Så att, från att ta viktig eller ta seger då, som sagt. Men på tal om Timrå då, vilket formbesked alltså.
Ja, verkligen.
Frölunda under uppehållet, landslagsuppehållet, tränade ner sig, gick ner i källaren och dundrade på där. Mm. Timrå, 7 dagars ledighet med individuella scheman, gjorde vad de ville. Men båda verkar ha kommit ut med flygande form efter det. 6 raka för Frölunda. 4 av 5 va? På Timrå.
10-2 i målskillnad på 2 matcher.
Ja.
Filip Hollander är stekhet. Han jagar ändå skytteligaledningen. Gör han ju. Han är väl den som skulle kunna ta Tomášek. Skulle jag kunna tänka mig.
Och Oskar Sten då såklart.
I och för sig nu så är jag fel, men jag menar poängligan. Jag menar poängligan. Men jag sa skytteligan. Jag menar poängligan.
Han gjorde sitt 22:a mål här, Hollander. Och är nu då den främste Timrå-spelaren någonsin. I SHL.
Bra, grattis.
Jättekul, ja verkligen.
Han hör inte hemma i denna serie.
Nej.
Det sa han ju Jockey, men det gör han inte.
Nej, nej, det gör han ju uppenbarligen inte då. Det är bra, bra
scouting. Han gör lite vad han vill faktiskt. Mm. Men det är spännande att se två olika lag med olika strategier då, inför en vila eller landslagsuppehåll. Komma ut så starka. Mm. Det finns inget facit. Man behöver känna sin grupp.
Precis.
Ja, och känna sig, ta tempen helt enkelt lite grann på vad spelarna behöver. Och vad man tror på också egentligen. Det var Max Friberg tydlig med när vi intervjuade honom här att när vi frågade lite grann om så här skillnaden och vad de skulle göra nu och hur de förbereder sig. Men vi tror på träning här och då när man tror på någonting och förmedlar det till gruppen så blir det väl också en effekt utav det, tänker jag. På samma sätt som man säger så här, nej, men vila kommer göra det gott. Man då liksom tar till sig det och att det gör gott rent psykologiskt också.
Mm. Mm. Och de har verkligen spänt muskler nu två senaste matcherna. 4-1 mot Leksand och dessförinnan 6-1 mot Brynäs.
Arvi Lundmark gjorde mål igen. Mm. Han var ju på min lista sist. Det var kul.
Mm, snygga målet mellan benen.
Ja, så gjorde mål nu igen. Ja. Billigt av Hellsten har jag skrivit. 2-0 Hartman. Hollandia, som du sa, billigt av Hellsten igen. Tim Ewell, 1-31 har jag skrivit. Vinner målvaktsmatchen.
Ska ha Gidlöf.
Skotten 30-31. Ja, jag tycker det. Mm. Och Ewell återigen, vilken målvakt. Alltså.
Nu är det han som står ju.
Ja. Och han är riktigt jävla bra. Alltså.
Nej, men det är målvaktsparet med Jakob Johansson och Ewell är ju...
Ja.
Alltså, ja, men det är de som är bäst, och Frölunda och Brynäs tycker jag.
Ja.
Luleå börjar ju nu, men Lassilanti står lite tycker jag ändå. Var det ju den som är kungen. Sen har ju Lassilanti varit bättre de sista tre matcherna han stått. Men han står inte så mycket längre.
Nej, men precis.
Var det ju väldigt bra.
Det blir ofta målvaktstema när vi snackar.
Ja, det blir lite mycket. Men, Tobbe, det blir lite mycket. Men det är alldeles för lite målvaktssnack i media. Generellt i Sverige.
Min övergång här var egentligen till att säga att Arvid Holm var ju tillbaka också.
Nej, det är lugn. Vi börjar med det bortdömda målet där som ska vara bortdömt.
Okej, vi kan börja där så får vi bryta.
Vart är vi? Skellefteå är vi.
Ja, visst. Vet du. Rögle som besegrar Skellefteå bortaplan med 2-0 mot 0.
Ja, men jag...
Alltså... Är du besviken på att det är bortdömt eller?
Jag tycker det ska vara mål faktiskt. Men det är så här, det är återigen varför jag nedsätter så här, jag försvarar inte keeperna så här. När man kör över en målvakt då ska du kan inte hålla, för det är skaderisk. Men sen kan jag tycka så här, att man är, så fort man petar på målvakt med som inte är en skaderisk, då dömer man bort mål och där tycker jag det kan man, för på min tid när jag spelade då var man ju tvungen att vara stark som målvakt. För att men de kommer köra in i Pelledin, du vet, de tryckte in pucken och då var det ju mål. Jag gillar det. Alltså jag tycker inte, så fort man nuddar benskyddet så dömer man bort målet. Det stör knappt keepern. I det här fallet så stör det absolut. Han sa ju det första, han skriver, får en rotation på målvakt. De videogranskar ju då målet. 1-0 målet ska sägas av Skellefteå, för de hade ett som de dömde bort. Och då granskar de det, och det är rotation på målvakt. Och det var en rotation, men Holm är helt ur, han har inte en chans att ta pucken.
Alltså, är det med klubban man trycker in då? Ja,
de försöker trycka in pucken, så nuddar de Holm, en annan spelare. Pucken ligger längre ifrån. Och så kommer en andra spelare i Skellefteå och trycker in den. Hade han inte rubbat Holm, hade blivit målen då. Är du med vad jag menar då?
Jag tycker det också.
Så att här tycker jag att man räddar... Rögle blir räddade här, tycker jag. Sen är regeln då att du får inte nudda målet. Det var därför jag tog in på det. Så det är säkert rätt korrekt dömt. Men då tycker jag ändra regeln. Alltså, spelsinne, om det nu är bedömning. Alltså, keeparna får ju... De får vara starka liksom.
Ja, och backarna kan ju boxa ut mycket mer också. Det blir ju lite lättare att man kan luta sig emot att de...
Han nuddar keepen, det blir bort.
Ja, men ja, lite så ändå. Ja. Man kan aldrig vara helt säker på det ändå. Liksom, att de inte tillräckligt mycket nuddar keepen för att det ska bli bortdömt. Men det var samma sak i HV Växjö också. Växjö gjorde ju 2-2, tror jag det skulle ha varit. Men det blir bortdömt på samma sätt. Men då ligger det liksom tre HV-spelare plus målvakt.
Ja, den tyckte jag var ligger... mer. Det var ju TV-pucks hög nästan. Liksom.
Exakt, så då är det svårt för Dickov att ens göra någonting, men det är fortfarande att den ligger ju lös och trycker in den i mål då, när alla är ur spel, för att man kanske inte har gjort tillräckligt eller är tillräckligt stark för att stå emot trycket då.
Men då tror jag att det blev, då blev det väl att det var blockerat ändå. Alltså typ alltså, att de tyckte han hade.
Jo, fast, kanske.
Jag vet inte varför han dömde att det inte blev mål. Men i det här fallet så är det ju för att då han säger rotation på målet. Och det hade blivit mål ändå. Då tycker jag spelsinnet borde säga att det ska vara mål. Återigen, så där försvarar jag inte Holm. Men jag försvarar Holm när det, jag tror att det är även fan är det som kör rätt över. Varje jag har skrivit här.
Ja.
Åker ta en rak åkning, jättebra. Ja. Du pratar vi tränare eller tränaren pratar om att vi ska ta raka vägen mot mål, absolut. Men du kan ju inte han har tid att väja undan och ta avslut. Ja. Åker rätt över målet sen. Ingenting. Nej, men det var i avslutet. Vadå i avslutet? Då kan vi ju... Nej, där tycker jag att minst 2+2.
Ja.
Alltså, är du med? Det är två olika...
Ja, där försvar, det är jätteolika situationer.
För att målvakten kan inte skydda sig. Ni måste förstå det. Nu pratar jag utifrån målvakten. Men om du kommer i full fart, jag står still som keeper, så ska jag rädda pucken och så kör du rätt över.
Ja, exakt. För du ska också rädda. Ja. Så flyttar du på dig så blir du ju mål. Ja. Så att man har ju inget val.
Nej, jag tycker det var lite tuffare där så att man tvingar spelarna att... Absolut, det är svårt. Mm. Men du får göra en annan åkning nästa gång. I de situationerna. Ja. Sen när det står och slår returer på benskydd. Och den tar på keepen och sen du trycker in den. Det får döm mål på dem istället. Ja. Tycker jag.
Ja. Okay,
men, samma, det var fler konstiga mål. Andra är... Så gör Rögle 1-0. Ferguson va? Hjälp mig.
Jag tror jag gör 1-0 målet.
Ja, styrning. Hög klubba. Misstänkt hög klubba, säger jag. Och sen så har vi 2-0 då. Skrisk och styrning upp.
Det är snyggt.
Alla målen är ju så här kontroversiella.
Ja, exakt.
Viktigt för Rögle.
Ja, men med lite hjälp från domarna så håller ändå Albert nollan. Han tog ju 30 skott här ju. Andra gången de håller nollan mot Skellefteå i år. Men det som är anmärkningsvärt då med Holm är att han gör ju årets prestation mot Färjestad. Ja. En och en halv vecka sedan. Två veckor sedan. Och sen tre insläppta på tre skott mot Luleå. Och så kommer han tillbaka i Hanna och håller nollan. Det är självförtroendet tillbaka då. Han lät sig inte slå sig ner utav Luleå-matchen.
Det blir intressant att se nästa match då helt enkelt igen. Och se hur mönster, om det är något mönster eller om det inte är. Om det bara var ett engångsnederlag då mot... Ja, men senast då.
Ja, jag läste någonstans här för mig att han creddade då tränarstaben att... De förstod att han ville spela. Han ville inte sitta på bänken nu. Alltså, han ville in i det igen och få visa prov på sina kvaliteter.
Ja, men det är väl bra. Det känns ju som att det är väl nästan det enda rätta på något sätt. För en sån där match, det är ju... Ja, det händer väl inte jätteofta att man släpper in 3 mål på 3 skott. Så att man ändå hade väl säkert gjort större skada om man hade satt honom efter.
Du, Lubos Horky!
Ja, var på väg dit. Fan.
Ja, det var det. Ja, men tänkte, det är så mycket mål i snack nu, så till och med jag börjar bli
Lubos Horky, hög på det är Robert...
Tomasek! Det är Rögles nya.
Ja, jag tänkte säga, det är Robert Rosén-siffror ju. Kommer inte ihåg hans två första matcher.
Inte Lubos, mer Tomasek, Horky.
Ja, absolut. Men jag tänkte så här, när Rosén kom in tillbaka, comeback, gjorde han ju 4 poäng på 2 matcher. Det var 3 poäng på 2 matcher. Det här jättehögt poängsnitt ju. Lubos Horky, han har gjort 4 poäng nu på 2 matcher. Plus 2. Ah. Det är 2 poäng här.
Vapen för slutspelet. Roger Hansson.
Exakt.
Nu flyger vi igen. SM-guld.
Vem hade Lubos Horky på sin lista över potentiella nyförvärv som kan komma in och förändra ligan? Det var långt ner på listan.
Ja, det var Dukla Trenchin. Jag älskar det.
Han kom...
Nu är jag helt fel ut.
Nej, det var ju Schmiman i Färjestad.
Var kom den här ifrån?
Lubos Horky kom från Pelicans, va?
Bra värvning.
Ja, verkligen.
Jag ska bara kolla upp så att det verkligen, jag inte säger helt fel. Men det var ju Pelicans, precis.
Bra scoutat med.
Ja,
hitta rätt där, köpte loss sista sekunden. Klassisk finlandsvärmning innan transferfönstret. Ja. Riktigt bra så här långt.
Men är det inte lite anmärkningsvärt då, att man nästan blir förvånad själv att både Rögle och Leksand nu, om man ska tänka på utifrån hur man har kritiserat och också vilken form det har varit stundtals under året och varit nära kval, sparkade tränare eventuellt hit och dit, har fortfarande chans att tåpeng upp till plats 6. Så de kan alltså plocka en plats 6-plats.
Det är anmärkningsvärt.
Ja, det är ju faktiskt otroligt tycker jag.
Och när man ser på det så här, och så när Örebro inledde sen de gjorde och var ett topp 6-lag så länge, och man bara hänger kvar, de hänger kvar, medan Rögle har gått andra hållet ju. Och startade i botten och gick mot toppen. Örebro startade i toppen och...
Ja, men det är därför jag säger det här, Roger Hansson, nu kommer igen. Det är inte så här, vi vet ju att Rögle har en väldigt bra budget. Man är topp i SHL, så jag säger inte... skönhetsmålar inte Roger Hansson, men just av den resan du säger här. Riktigt illa ute. Vi känner igen det från förra året och så kommer man nu.
Ja.
Och så som du säger, fan, det är bara några poäng här på topp 6.
Tänk att de har bra slagläge också utifrån att de kom, som jag sa förra avsnittet, att de kom från play-in liksom och gick hela vägen till final.
Farligt det där.
Det är det. Ja.
Verkligen. Ja. Vill bara lägga till här också att linjedomaren Emil Ylletynen tackades ju av uppe i Luleå. Han ska inte döma något mer utan han har ju dömt klart och
applåder eller var det...
Det låter som så här, han har spelat klart. Som att han har blivit avstängd och utvisad
Han är bara
Tobbe.
Från läktaren.
Ja.
Domarjävel, tack ska du ha.
Det var kul.
Ja, verkligen, det var ganska roliga ramser och så här från läktaren. Och Bulan var på och sa att han har börjat döma bättre nu också med tanke på att... Emil sa ju först då till NSD där uppe att Bulan har blivit lite lugnare med åren och lite snällare. Ja, han har ju börjat döma bättre. Ja.
Vass.
Allt blir bättre med åldern.
Ja, det blir det alltså.
Man ska ju vara medveten om att liksom, ja, nu vet jag inte exakt hur många år han har dömt och sådär. Men det blir ju en kollega-ish. Alltså så här, det är många matcher man har samma domare, både som tränare och som spelare. Mm. Så man lär ju känna varandra. Ja. Sen. Så är det ju definitivt.
Jag tror att det är 16 år eller sådär.
Ja, så jag menar, det är ju otroligt länge i samma bransch. Mm. Så jag tycker det är kul att man kan uppmärksamma, även fast det finns en rivalitet på något sätt uttalat mellan tränare, domare och spelare. Liksom.
Ja.
Så, ja. Så det är ju fint. Mm. Kul.
Framöver då, nu är det alltså tätt matchande här inför slutspel. Mm. Lite av ett slutspelsschema blir det ju matcher varannan dag. Mm. Det är tisdag, torsdag, lördag den här veckan. Och på tisdag har vi ganska så fina möten. Det är ju rivalmötet mellan Brynäs och Leksand samtidigt som Luleå och Skellefteå möts. Och dessutom har vi Modo mot Örebro.
Gud. Vad ska man se? Ja. Gud!
Rudolf här!
Ja, du tog den på bara tonläge.
Ja, verkligen.
Ja, men jättemånga bra matcher.
Ja.
Brynäs, Leksand, Luleå, Skellefteå, Modo, Örebro. Timrå och Frölunda, två formstarka lag.
Ja, vi får se tre var.
Ja, typ alltså.
Jag står ju på Rögle nu faktiskt, så jag blir taggad här nu.
Ja, ja, men också en viktig match. Liksom. Hur kommer HV ut?
Mm.
Ja, det är också, men sen kan Rögle bli farligare?
Ja.
Kan de göra det igen?
Jävla målvaktsspel. Ska de göra det igen?
Horki och Holm, så allvarligt. Så är det Rifalk som har gjort det för bakom. Liksom.
Är det Rögle i final igen?
Alltså, nej, men jag vill inte möta. Vill ni möta Rögle?
Nej, men det är Rögle. Tänk om de får Brynäs i kvarten.
Brynäs, vi väljer Rögle. De
är det är hockeysvenska möjliga.
Nej, man väljer inte. Okay.
Nej, får bara.
Man får. Vilka blir det? Ja, det beror ju på då, hur de landar.
Nej, men det är...
Brynäs blir ett eller
annat. Det kan bli Brynäs Leksand.
Torsdag då?
Mm.
Brynäs Leksand, ja. Det kan absolut bli.
Mm.
Torsdag, ja.
Torsdag, men inte lika spännande. För Brynäs är jättespännande förvisso.
Ja, lite seriefilm.
Malmö, Modo. Ja, Malmö är inte indragna i botten på det sättet. Men. Tisdagen är hetare. Men det börjar dra upp sig.
Ja, men seriefinal på torsdag, det är ändå en bra... Även om det inte är chans att gå om.
Ja, det stämmer. Ja,
Färjestad, Linköping, du. LOC, tufft på EMA.
Ja, det blir bra tryck där i.
Ja, verkligen.
Mm.
Ja, men kul. Jag vill bara skicka med er en sak här också inför veckan. Mm. Skulle ni stöta på Evgeni Malkin så är ju han efterlyst i Ryssland. Så ni vet om det.
Just det.
Han har ju nämligen en bil som han äger som någon har kört runt i. Och fått en p-bot på 120 kronor som han inte har betalt ännu.
120 spänn?
Ja.
Svenska kronor?
Ja.
1000 rubel.
Och så allvarligt.
Ja,
och vi har 12-1300.
Ja.
Det tänkte du på.
Det är så du ser det, ja. Nej, så att han är efterlyst nu.
Ja, ja.
Så ser ni honom någonstans så vet inte vad ni
gör. Ska fan ha 10% på den. 12 kronor.
Nej, men det är ju ränta också. Jag tror det är uppe på 240.
Men vilken död. Tänk att bara få det. Då hade man ju ställt sig hur som helst. Ju.
Ja.
Nej, jag får ta. Jag vaskar.
Jag tänker också Malkin. Ja.
Det är som att parkera på Heden i Göteborg 120 spänn i timmar.
Oh.
Kan ju ta en p-bot stå hela dagen.
Ja. Ja, men typ.
Ja. Ja, så att det är då, håll koll med andra ord.
Mm.
Och vi är tillbaka igen på fredag. Det är två matcher att ta del av till dess. Så det njuter vi av då. Tack för idag.
Hockeymorgon. Presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.